Vi ska slå upp våra biblar till Jesaja kapitel 53, där vi har varit ett tag. Och vi ska läsa, jag ska predika ur vers 4-6, men vi kan läsa vers 1-6. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad, han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Så när vi talar om synd i kyrkan, hur får det dig att känna dig? Om det är så att du blir arg. Blir du arg för att du hatar synden? Eller blir du arg för att du inte vill bli påmind om den? Om du blir ledsen. Blir du ledsen för att du längtar efter den dagen då syndens makt har upphört? Är du ledsen för att den inte är här än? Eller blir du ledsen för att du egentligen vill gömma den för andras åsyn? Kan du stå rak i ryggen och säga ja, jag är en syndare? Eller ryggar du tillbaks och säger ja, jag är en syndare? Vi ska tala om synd idag. Och när vi är färdiga så hoppas jag att du ska ha fått veta eller blivit påmind om hur allvarlig din synd är. Och ändå gå härifrån med ett upplyft hjärta som prisar Herren. Så vi har kommit till den femte installationen av vår predikoserie genom Jesaja 53. Som ju är en av de mest häpnadsväckande styckena egentligen som vi har nedskrivna. Alla kategorier. Som en mer exakt förutsägelse om framtiden. Det tror jag inte finns någonstans. Och om det är så att den finns, så tror jag att den finns någon annanstans i Bibeln. Men Jesaja skrev den här profetian för hundratals år innan Kristus kom. Men den är skriven som om Jesaja visste exakt vad som skulle hända. Det är en text som redan långt innan Jesus kom in på scenen förklarar vad den här kommande Herrens tjänare skulle göra. Så när vi läser Jesaja 53, så kan det vara hjälpsamt att tänka på texten som om de som talar i texten är det judiska folket i nutid eller en ganska snar framtid. Det är som om Jesaja på något sätt har liksom förflyttat sig till vår tid eller snart en snar framtid, när det judiska folket helt plötsligt har liksom fått upp ögonen för vem Jesus faktiskt är. Att Jesus från Nazaret är den messias de väntade på. Och när jag förberedde den här predikan så sprang jag på en text i Zakaria bok. Zakaria 12 och 10. Där står det om en tidpunkt i framtiden som jag tror är samma tidpunkt som Jesaja skrev ifrån. Det står så här: men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat Och de ska sörja över honom som han sörjer den enda sonen. Och de ska gråta bittert över honom som han gråter över sin förstfödde. Och det är precis det här som händer i Jesajas profetia. Som det judiska folket har fått upp ögonen för vem Jesus är. Det är den de har genomborrat. Och de gråter bittert över honom. Och i förra predikan så klagade de över att de hade föraktat honom. De sa saker som, men vem skulle kunna tro att han var den vi väntade på? Han hade ju varken skönhet eller majestät. Han var ju som en som man skyler ansiktet för. Och där talar texten om hur den här Herrens tjänare blir liksom övergiven och föraktad av det folket som han kom att rädda. Folket vände honom ryggen, och idag då så har vi kommit till nästa bit i kapitel 53, vers 4-6. Det här stycket är liksom själva hjärtat i texten. Och jag tror inte att det skulle vara fel att säga att det är hjärtat i hela Gamla testamentet. Kanske är det hjärtat i evangeliet. Hjärtat i historien. Det är ett stycke som fångar ett ögonblick när folket får upp ögonen för vad hela historien handlar om. De ser äntligen. Och de gråter bittert över honom och säger, vi föraktade honom, men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Så folket har kommit på att Herrens tjänare bar deras. Det här folket som föraktade och övergav honom. Hans eget folk som borde ha väntat på honom. De som vände honom ryggen. Det var deras synder han bar på sig. Och Jesaja skriver utifrån den här tiden då, när den folket som har gått sin egen väg får öppnare ögon för vem Jesus är. Och egentligen så tror jag inte det skulle vara fel om vi skulle säga att vi har varit där själva. Faktum är att man skulle kunna säga att det kunde ha varit vi som talar i texten här. Jag tror att Jesaja talar utifrån att det är det judiska folket, men vi var precis lika mycket får vilsna på kullarna. Och den här, förhoppningsvis så kan vi komma ihåg den här tiden när vi såg att det är våra synder han bar. Om det inte är en tid du kommer ihåg, så är det förhoppningsvis en tid du kommer att uppleva ganska snart. Så i de här tre verserna som vi har läst nu så ser vi tre sätt som Herrens tjänare bär folkets synd. Liksom tre aspekter på folkets synd. Det är lite som koncentriska cirklar. Du vet, när man kastar en sten i vattnet och så kommer det cirklar runt om. Vi kommer börja med den yttersta cirkeln och sen röra oss inåt mot själva kärnan av folkets synd och hur Herrens tjänare bär den. Så den första cirkeln, nummer ett, är att Herrens tjänare bär syndens konsekvenser. Nummer två, Herrens tjänare tar syndens straff. Och nummer tre, han avlägsnar all vår skuld. Och min predikan är indelad precis så. Tre punkter, och jag börjar med den första. Herrens tjänare bar syndens konsekvenser. Och det är då den första versen där. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Ordet men här i början gör ju att vi måste titta igen vad det var som avslutade verserna precis innan. Så vad stod det där? Jo, det står han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Så folket talar här och säger att vi föraktar honom. Han betydde ingenting för oss. Vi hade ingen respekt för honom. Och när vi såg honom hemsökt, slagen av Gud och pinad, så tog vi för givet att det hände för att han förtjänade det. Vi ville inte ha med honom att göra. Men då var det våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig. Så våra sjukdomar och smärtor, det är ju konsekvenser av synden i världen. Vi vet att innan synden så fanns det inga sjukdomar. Det fanns inga smärtor, det fanns ingen död. Men i och med syndafallet, när våra första föräldrar vände bort från Gud, så fick det förödande konsekvenser. Inte bara för dem personligen, utan för hela skapelsen. Och de här konsekvenserna, de ser vi runt omkring oss varje dag. Och många går inte göra något åt. Vi kämpar hårt med alla de här konsekvenserna som kom i och med syndens intåg i världen. Och det är ju konstigt egentligen. Det är ju till och med så att den här syndens konsekvenser som vi ser i världen, de används ibland som själva anledningen till att inte tro. Ni har väl hört argument som hur kan ni tro på en Gud som låter det här hända? Om det verkligen finns en god Gud, hur skulle han kunna låta det här hända? Är det inte märkligt det här hur synden fungerar? Det är liksom som en negativ spiral. Först så vänder synden oss bort från Gud. Det ger konsekvenser. Och sen cementerar de konsekvenserna vår bortvändighet från Gud. Och vi skyller honom för konsekvenserna av människans synd. Och så sitter vi fast där i syndens konsekvenser på en planet som lider av syndens konsekvenser. I Romarbrevet 8:20-22 så skriver Paulus så här: skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Och i 22: vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Men mitt emellan de här två verserna, 20 och 22, så finns vers 21. Och där säger Paulus något intressant. Han säger: ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så det finns alltså ett hopp om att syndens konsekvenser en dag ska brytas. Och det här hoppet, det fick ett smakprov i och med att Herrens tjänare kom. När Jesus kom, vi kan titta på Matteus kapitel 8, vers 16 och 17. Så Jesus har precis helat Petrus frus mamma. Och så står det så här: när det blev kväll kom man till honom, alltså till Jesus, med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka, för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Så är det. Nu är vi tillbaks till texten vi började med. När Jesus kom så upphävde han syndens konsekvenser för en stund. Så när vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad, när vi vände honom ryggen och förkastade honom, så upphävde han syndens konsekvenser. Och han visade att det finns ett hopp. Och i en annan profetia i den sista boken i Bibeln, Johannes uppenbarelse, så ser vi en bild på det hoppet vi har. Kapitel 21, vers 3-5. Det står så här. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Så Herrens tjänare, han kom för att bära våra sjukdomar och våra smärtor. Och det var just det Jesus gjorde för en kort stund. Och som en applikation för oss som tillhör den här Herrens tjänare idag, så betyder det att vi kan ha ett starkare hopp om framtiden. Men vi behöver inte vänta tills dess. För bara det faktum att han kom ner, han blev föraktad och bar våra sjukdomar, innebär ju idag att vi har, som Hebreerbrevet säger lite fritt tolkat från mig, vi har en Herre som har medlidande när vi kämpar mot syndens konsekvenser. Oavsett om det är lidande vi inte kan rå för, som fysisk sjukdom, psykisk ohälsa eller kanske en död i familjen. Eller om det är någonting vi kan rå för, våra frestelser och konsekvenser av vår syndiga leverne. Konsekvenser av dåliga val vi har gjort i livet. Så har vi en Herre som har medlidande. Men det är inte bara det här ett medlidande som koncept. Vi har en vän som sitter på nådens tron, står det i Hebreerbrevet. Och där kan vi få barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Och till honom kan vi komma med allt. Och det var den första punkten. Så när vi föraktade Herrens tjänare så bar han ändå syndens konsekvenser för oss. Men det var inte bara det han skulle göra. Hur kommer vi ur den här negativa spiralen i synd? Vi kommer till nästa koncentriska cirkel, som ett steg närmare mitten. Punkt 2. Herrens tjänare tog syndens straff i vårt ställe. Så det här folket som gråter bittert över sitt missförstånd ser nu att de hade fel om vad som hände med Herrens tjänare. De trodde att korset var ett misslyckande för honom. De trodde att Jesus led för sina egna brott. Det såg vi förut. Men oj vad fel de hade. Och nu när de börjar få upp ögonen så gråter de bittert och säger i vers 5. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och det här straffet som den föraktade tjänaren fick ta, det var inte riktigt en knäpp på näsan. Han blev genomborrad, slagen och straffad, står det. Och vi vet ju idag att det här straffet han fick ta var döden på ett kors. Vi gick igenom vad den här korsfästelsen innebär i den andra predikningen i serien, tror jag. Så jag kommer inte göra det igen. Men det var hemskt. Det var ett hemskt straff för att vår synd förtjänade. Ibland är det så lätt för oss att förminska vår synd till ett litet irritationsmoment under dagarna. Lite som en tvättlapp i byxorna. Lite som irriterar lite ibland. Men så är det inte. Synden är det största problemet en människa kan ha. Och Gud är inte okej med det. Han var tvungen att straffa synden. Guds vrede brinner över synden. Och vi kommer komma tillbaka dit. Men i texten här så ser vi fyra påståenden. Och alla de här påståendena är tydliga och klara uttryck för det som brukar kallas det stora bytet. The Great Exchange. Det finns ett ord för det som är substitutionsförsoning. Det är inte så jättelätt ord direkt, men det förklarar ganska bra vad det är som händer här. Så vi delar upp ordet i två så kan vi få ett lättare grepp om vad det betyder. Så substitution, det betyder utbyte eller ersättning. Och det är precis det som händer här. Vi tittar på texten. Han blir genomborrad för våra brott, eller hur? Istället för oss. Han blir slagen för våra synder istället för oss. Vårt straff är lagt på honom. Och hans sår gör oss helade. Så han blir vårt substitut. Han byter plats med oss. Han tar det vi ska ha och vi får det han ska ha. Och det andra ordet är försoning. Det innebär att en relation återupprättas. Så enligt Wikipedia så står det: försoning är när personer, organisationer eller länder som bråkar blir sams igen. Ordet betecknar en genuin återvunnen samhörighet, inte bara att bråket upphör. Så det är alltså två entiteter som är i fiendskap med varandra. De kan försonas, vilket innebär att deras förhållande återställs till ett gott förhållande igen. Så en substitutionsförsoning här är alltså att Herrens tjänare går in i vårt ställe. Han tar på sig allt som vi borde fått genomgå, och på så sätt åstadkommer han en återställd relation för oss och Gud. Och vi ser ju här vad utgången av Herrens tjänare, att Herrens tjänare tar vår plats här. Utgången är att vi blir inte genomborrade. Vi blir inte slagna. Vi blir inte straffade. Men vi får frid och vi blir helade. Herrens tjänare bär vår synd på sina axlar. Och han tar det straff vi förtjänar istället för oss, så att vi kan återförenas till ett gott förhållande med Gud igen. Det är det som är evangeliets hjärta. Vi som föraktade Guds utvalde, vi som vände honom ryggen, vi som var maktlösa i syndens negativa spiral, har fått frid. Och Romarbrevet 5, 6-10 säger det här mycket bättre än vad jag kan. Det står så här: för när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappt vill någon dö ens för den rättfärdig. Ja, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som var Guds fiender blir försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte bli försonade? Vi som blev försonade blir frälsta genom hans liv. Det här kan ju kännas självklart när vi läser alla de här texterna. Men det finns krafter inom kyrkan som säger att det här med att Gud behöver ett straff, han behöver straffa sin son, de säger att det här är fel. Och de säger inte bara att det här är fel, utan att det är förkastligt. I den här rörelsen så hör man saker som att tolkningen av korset, som att Gud straffar sin son i vårt ställe, gör Gud till en kosmisk barnmisshandlare. Det kommer från det engelskspråkiga världen. Två män som heter Brian McLaren och Stephen Chalk. Men det finns liknande tankegångar i Sverige. Till exempel så har Equmeniakyrkans teologiskt ansvariga ledare Sofia Kalmerin uttryckt att korset är ett imperiets avrättning, en tragisk händelse som vi ska sörja och protestera mot. Och Thomas Kaysen, som är lärare på TOS, han anser att om man tolkar texten så att Jesus straffas på korset för vår synd, så är det att ha en tolkning av Jesu död som gör fadern till en grym feodalförste. Och egentligen den här tolkningen av korset, det är en av anledningarna till att gamla missionskyrkan fick lämna Svenska kyrkan. De hade en annan syn på det här med försoning. Och det är där de ger uttryck för. Men på ett sätt så kanske man kan förstå att han tänker så. Är det inte lite chockande att tala om en vred Gud som straffar sin egen son? I en bok som jag gillar mycket, The Gospel According to God, så skriver den amerikanske baptistpastorn John MacArthur så här, det är fritt översatt av mig: om du tycker att en sån syn på försoningen är chockerande, så är det precis det Jesaja vill. Det pris som vår frälsare fick betala för att återlösa sitt folk från syndens band var fruktansvärt. Och Bibeln försöker aldrig mildra den här hemska sidan av sanningen. Och speciellt inte om det skulle betyda att man behöver tona ner den fruktansvärda verkligheten som är Guds rättfärdiga vrede. Om vi inte tar till oss sanningen att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, som det står i Hebreerbrevet 10:31, så kommer vi aldrig att till fullo kunna uppskatta faderns oerhörda barmhärtighet och kärlek emot oss, i det att han sände sin egna son att dö i syndarens ställe. Slutcitat. Så om vi inte förstår hur oerhört avskyvärd vår synd är i Guds ögon, så kan vi aldrig komma i närheten av att förstå storheten i Guds kärlek och hans barmhärtighet. Men man kanske kan tänka sig då att de här folken som tänker annorlunda, de kanske har en godtagbar tolkning av vad skriften säger. Kanske är det lite fel att tolka hela evangeliet ur den här gammaltestamentliga texten. Det vore inte första gången någon har missuppfattat en profetia i gamla testamentet. Ja. Men om vi nu tittar på det nya testamentet, så är det exakt den här tolkningen som jag har givit uttryck för som apostlarna ger. Så vi tittar på några stycken snabbt. Paulus säger i den första trosbekännelsen som vi har nedskriven, i första Korintherbrevet 15:3. Det står: jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det är ju en direkt koppling till vår text där. Och sen så skriver han i andra Korintherbrevet 5:21. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och det är inte bara Paulus, utan även Petrus i första Petrusbrevet 2:24. Han skriver: han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. En direkt koppling igen till den här texten vi går igenom. Och Hebreerbrevets författare, han säger i Hebreerbrevet 9:26-28: men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och om det skulle vara så att vi inte tar ens apostlarna på allvar, så säger Jesus själv i Markus evangeliet kapitel 10:45 att människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så jag måste säga att det vill till ganska mycket vridande och vändande om man ska komma till en annan tolkning om Jesu död på korset än att det är ett försoningsoffer. Att komma till något annat än att han blir straffad för våra synder. Och jag skulle gå så långt att hävda att det går inte att tolka Jesaja 53:5 på något annat sätt. Och det betyder inte alls att Gud är en vred feodalförste som saknar kärlek. Tvärtom. Faktum är att Guds kärlek och inte hans vrede är liksom det centrala med korset. Jesus Kristus drack villigt hela bägaren av Guds vrede så att hans folk kunde undslippa domen. Det var en handling av obeskrivlig kärlek. Och hans död åstadkom exakt vad den var avsedd för. Så nu kan vi som tillhör honom få sann frid. För att Herrens tjänare tog syndens straff i vårt ställe. Det var min andra punkt. Den tredje punkten är inte fullt så lång. Vi har kommit nu till den tredje versen och den tredje och sista punkten. Vi har kommit in i den innersta cirkeln, själva kärnan. Jag har kallat punkten för Herrens tjänare avlägsnade all vår skuld. Vi tittar på vers 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Så tillbaka då till folket som precis har fått sina ögon öppnade. Här står de och gråter över Jesus. Herrens tjänare som de trodde var hemsökt, pinad för sina egna brott. Och så har de nu sett att det var för dem han led och dog så att de kunde få frid. Och i den här versen så säger de något som jag tror att alla vet. Instinktivt. Här står det att vi alla var och en gick vilse som får på vår egen väg. Så i dagligt tal så tror jag att det skulle vara som när alla säger att alla är vi syndare. Det säger ju alla. Det är ju inte något kristet uttryck direkt. Men jag tror inte att folk vet riktigt vad det betyder. Jag tror att när folk säger att alla är syndare så menar de att synden, det är inget stort problem. För liksom alla är syndare. Men Bibeln menar något annat. Vi läste texten i Romarbrevet 3, 10-19 förut. Vi läste längre förut. Men jag ska läsa 10-19 i Romarbrevet 3. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupen är öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggornsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner de inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. De verserna ger en ny syn på vad det betyder att alla är syndare, eller hur? Men vad innebär det då, eller det här att vara ett vilsegånget får som går sitt eget väg, egen väg? Hur reagerar Gud på det? Hur tänker Gud om sina herrelösa får? Är han bara liksom arg hela tiden? I Hesekiel 34:11-14 så talar Gud om sina herrelösa får. Han säger: för så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade. Så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrats en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut ur folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila på sina goda betesmarker och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Så Gud ser på sina får med barmhärtighet. Och han säger att han ska söka upp sina får och ta sig an dem. Och det är precis det han gör genom Jesus. Men vi såg ju den här förra punkten att Jesus tog vårt straff. Eller hur? Och det är ju bra. Det är väldigt bra. Men det saknas något. Jag är ju skyldig ändå. Det är bara det att jag kommer undan med det. Eller det är lite som en syskon. Som jag är skyldig men brorsan får ta skiten från mina föräldrar. Men det är inte så vi kan tänka om synden. Det är inte så att ja, men vi kan synda hur mycket som helst. Vi slipper straffet. Utan det står här i Jesaja att Herrens tjänare, han tar inte bara på sig straffet. Han tar på sig all vår skuld också. Så det är inte så att vi bara slipper straff. Men vi blir helt fria från skuld. Det finns en ritual som är en jättebra bild på det här i tredje Mosebok 16 om vad det är som händer. Jag har predikat om det förut på en kvällsgudstjänst, så om ni vill liksom få lite mer ingång i det så kan ni lyssna på det då. Men syndabocken var en rituell bild av vad som händer i och med Jesus död på korset. Det innebar att översteprästen vid templet la händerna på en bock och liksom, som en bild så överförde folkets synder till bocken. Sen skickade man ut bocken så långt ut från lägret man bara kunde, som långt långt bort, så att synden avlägsnades från folket. Och det är det här som jag tror att Jesus, eller som Jesaja talar om. All vår skuld lades på honom. Om man var jude så visste man ju om den här ritualen. Och jag tror att det är det man tänker på. Att all vår skuld lades på honom. Det är han som är syndabocken. Så han tar inte bara straffet utan också skulden. Så helt plötsligt är vi helt rena. För att Jesus, han har tagit allt. Till och med skulden för allt. Lyssna på hur psalm 103 uttrycker det. 8-12. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Så Herrens tjänare, han avlägsnade all vår synd. Och det var min tredje punkt och jag ska gå in nu i en avslutning. Så vi har sett genom Jesaja att Jesus, som är Herrens tjänare, bar syndens konsekvenser för oss. Han tog syndens straff för oss och han avlägsnade all vår skuld från oss. Det här är det godaste av budskap. Det är liksom evangeliet i koncentrerad form. Och jag har försökt att visa här att även den här texten som är skriven 700 år innan Jesus kom är en klockren beskrivning av vad som hände Jesus när han var här. Och jag har också försökt att visa på hur allvarlig vår synd är, men också att den är försonad genom Jesu död på korset. Det finns inget straff kvar att ta. Det finns ingen skuld kvar. Och därför så finns det ingenting för oss att skämmas för. Allt det här talet om synd, blir inte lite nedstämt? Liksom. Varför måste vi påminnas om det här hela tiden? Jag tror det är fel sätt att se på det. Det blir inte alls nedstämt. Det borde i alla fall inte bli det. För när vi förstår det här så borde det ge oss en frimodighet att se vår synd i vitögat. Vi kan säga, ja, jag är en syndare. Men jag är en syndare frälst av nåd. Och att medge att vi är de värsta av syndare, som Paulus säger. Det är inte ett som vi blir inte bundna i det. Det är en frihet i det. Vi behöver inte längre låtsas vara rättfärdiga. Vi behöver inte låtsas att vi är liksom perfekta människor. Vi behöver inte komma hit på söndag och le mot alla och säga att ja, men jag har inte haft några problem den här veckan. Vi kan stå rakryggade och säga jo, jag är en syndare. Och vi kan erkänna det för varandra. Men vi kan också erkänna det för Gud, och då har han lovat att förlåta våra synder. För vi kristna, vi ska vara liksom tvärtom från folk runt omkring oss. Så vad tror du att kommentarer som kristna tror de är bättre än alla andra kommer ifrån? Jag tror att det kommer ifrån för att kristna de har träffat inte riktigt har förstått hur syndiga de är. Och de har inte riktigt känt den här friheten i att erkänna det. Så man har visat en yttre bild om att jag är kristen och jag ska vara syndfri. Men låt oss istället gå ut och säga ja, jag är en syndare. Men det finns nåd. Det finns frälsning. Vi borde ju se oss själva som värre syndare än alla andra. För de andra har inte sett hur stor deras synd är, men det har vi gjort. Jag hittade när jag läste på för den här predikan ett citat från Martin Luther till hans medhjälpare Philip Melanchthon, där han pratar om hur vi ska se på synden. Och han Melanchthon, han var liksom, hade en katolsk uppväxt som väl alla hade då, och han var fortfarande rätt rädd för att göra fel och liksom att synda hela tiden. Och Luther, han skrev till honom och gav honom följande råd. Han sa så här: om du är barmhärtighetens predikant, förkunna inte då en påhittad, utan den sanna barmhärtigheten. Om nåden är sann, så måste du därför bära på sann och inte påhittad synd. Gud räddar inte de som bara är syndare på låtsas. Var en syndare och låt dina synder vara starka. Men låt din förtröstan på Kristus vara starkare och gläd dig i Kristus som har övervunnit synden, döden och världen. Vi kommer att begå synder medan vi är här. För det här livet är inte en plats där rättfärdighet är bosatt. Vi säger dock som Petrus att vi ser fram emot en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten kommer att regera. Det räcker att vi, Gud till ära, har erkänt lammet som tar bort världens synd. Ingen synd kan skilja oss från honom. Tror du att ett sånt upphöjt lamm bara betalar ett litet pris med ett litet offer för våra synder? Nej, be ihärdigt, för du är en rejäl syndare. Han gick liksom rätt på. Det är intressant hur han tänkte, Luther. Och vi kan nog lära oss av det. Luther sa också att en av hans följeslagare brukade trösta honom genom att säga så här: du kan vara en falsk syndare och ha Kristus som en fiktiv frälsare. Men vänd dig istället vid det faktum att Kristus är en äkta frälsare och att du är en riktig syndare. Och jag håller med Luther som lyssnar här. Du är en syndare. Det är bara att vänja sig. Du gör fel hela tiden. Det går inte en dag utan att du syndar. Och om vi ska vara ärliga så är det bara vissa dagar vi kämpar emot. Antingen så gömmer du den synden för Gud och för andra och så skäms du för den. Men inte förrän du försöker lura dig själv och andra att du kan vara syndfri och istället vänder dig till Gud och bekänner din synd så kommer du bli fri från den. Och vi kan också komma ihåg vad första Johannesbrevet kapitel 2, vers 1 och 2 säger. Det var mina absolut som favoritverser när jag precis kom till Herren. Det står så här: mina barn, detta skriver jag till er så att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra utan för hela världen. Så ju mer du vänjer dig vid att du är en syndare, desto klarare kommer du förstå hur korset och evangeliet är din enda fasta grund i ditt liv. Och det gör oss fria. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud. Vi tackar dig för att du såg oss när vi var vilsegångna får på kullarna. Vi tackar dig för att du tog oss an oss. Att du ledde oss in i en förståelse över, av vår synd. Vi tackar dig för att vi kan komma inför dig med all vår synd. Vi tackar dig för att vi kan lägga den vid dina fötter och säga: Herre, ta vår synd. Vi vet att din död på korset har lett oss in i frihet inför dig. Herre, hjälp oss att vara syndare som är lyckliga i vår frälsning. Herre, hjälp oss att se att du är god. Hjälp oss att se det avskyvärda i vår synd så att vi kan se det underbara i din barmhärtighet. Herre, hjälp oss som församling att ta oss an evangeliet på ett sådant sätt att vi kan bli fria att öppna oss för varandra, att hjälpa oss att överkomma synden. Hjälp oss att inte sätta på oss masker och försöka spela goda, utan hjälp oss att vara äkta stora syndare som är frälsta av en nåd som är oändlig. I Jesu namn. Amen.